Här börjar Lämna mig aldrig av Marcus Birro, inläst av Johannes Österbro för Saga. Boken börjar med följande citat. Kyss mig som en vandring. Kyss mig 100 meter upp i luften. Kyss mig som Hermione kysste Harry. Kyss mig så att någonting kan bli Gud. Så att någonting kan bli Gud igen. Joakim Tåström, ner mot terminalen. He wasn't a man at the end, I tell you. He was something else. Whatever gets into us when we listen to our worst angels. Stephen King, 22 november 1963. Det handlar inte om att hon övergav dig. Hon måste ut ur ditt liv. Men det handlar inte om henne. Du har slutit en överenskommelse med mörkret och ingenting är förändrat. Det är samma skugga i blicken, samma slitna kavajärmar som om du umgåtts, trängts med de döda och inte vill ha det på något annat sätt. Bruno K. Öjer, Det förlorade ordet. Del 1. Kapitel 1. Det finns en brant grusbacke precis under Västerbron som jag en aning fåfängt brukar springa upp för ett tiotal gånger när skallen hotar att brinna upp av ilska för allting som sker och inte sker i mitt liv. Det är också där, precis vid det höga galler som skiljer själva brofästet från Långholmen, som det lilla sällskapet brukar träffas några kvällar i månaden. Det ser så fridfullt ut, så försonat. Inga hastiga gester, inga stora scener. Inga teatrala skrik mot himlen, bara ett stilla sorl, klassisk musik ur en mobiltelefon, en kram eller två. Det tar ett tag att erkänna det för mig själv, men till sist blir det omöjligt att förneka. Jag hoppas att de ska sitta där när jag springer dit om kvällarna. De gånger de inte gör det försöker jag förneka att det inte påverkar mig. En kväll, när regnet precis dragit vidare och lämnat träden ångande av skurarna, sitter de där på sina filtar. 7 stycken räknar de till när jag kommer ner mot dem från den lilla kullen och trätrappan strax bakom dem. Jag blir alltid bjuden att sitta ner med dem och jag accepterar alltid. Det vilar något befriat avslutat över deras möten. Jag kan inte riktigt formulera det för mig själv, men det inre raseri jag tröskar runt i om dagarna stillar sig när jag sjunker ner på någon av deras utlagda filtar. Det finns kaffe i termos och jag dricker lite och lyssnar när någon berättar om en vän eller ett syskon som valt att avsluta sitt eget liv. Men trots att vi sitter där vi sitter, och trots att de alla dog för egen hand, så handlar de där berättelserna i väldigt liten utsträckning om just död. De handlar istället om liv, om möten, om skratt, dråpliga episoder, och i början är allt det där lite omtumlande. Får man skratta åt historien om en människa som man vet tog sitt eget liv? Får man le åt hennes oförmåga att handskas med livet? Men det dröjer inte särskilt länge innan jag inser att det inte är åt dem vi ler, utan åt oss själva. Jag får syn på mig själv där i skogsbrynet under de där kvällarna. Det där nätet som trocklar sig runt mitt liv går så enkelt itu när jag får sitta ner med de där människorna och bara lyssna på historier om en syster som älskade Pink Floyd så mycket att hon reste till David Gilmours hus och knackade på för att överlämna en röd ros. Eller om sonen som var en mästare på schack. Eller hustrun till en man som bokstavligen känt världens ondska på sina axlar och till slut inte orkat längre. Och även om de där historierna är sorgliga, så är de också i någon mening oavslutade. De lever inte längre. Men de lever ändå. Och när Malin berättar om sin yngre bror står han mitt ibland oss, som ett hologram, som en pelare av ljus och betydelse och detaljerna i hennes berättelse. Hans hårfärg, hans rastlöshet, hur slarvigt han brukade knyta sina skor, hur han alltid höll en arm runt tallriken när han åt, hur han alltid la huvudet på sned och alltid kisade på en från sidan när man pratade med honom. På flera sätt framstår de där människorna som de mest levande jag träffat på flera år. Jag känner mig som en av dem helt enkelt. Andra gånger när jag träffar dem talar de om helt andra saker. Om vädret, om arbetet, om sin egen vardag och sina egna bekymmer.